Du lyssnar på en podd från Närkes Allehanda.
Hej och välkomna till veckans avsnitt av Konditionsbloggen-podden. Veckans gäst är mountainbike-orienteraren från Örebro som har gjort 3 VM och 4 EM och som också är en del av det Örebro-baserade mountainbike-laget Team Norra. Men Karin Gustafsson, du måste ju få samma fråga som alla andra får här när de kommer hit. Vad är det längsta du har sprungit?
Jo, det är trevligt att få komma hit. Jag behövde göra lite research på det här, för det var inte igår kan vi säga så. Först gick jag ju på Strava, för jag tänkte att det borde finnas något bra där. Då hittade jag ett på 23,4 från Marsliden 2020.
Från vad sa du?
Marsliden, Marsfjället, det är uppe på topp. Där. Så det var ju liksom 1400 höjdmeter. Men 23,4, jag tänkte att det finns nog längre. Och sen så på Garmin hittade jag ju på 25,8. Då sprang vi till en ställe som heter Masten utanför Linköping när jag bodde där.
Det låter som att det ligger på en höjd.
Hela passet innehöll 163 höjdmeter.
Så det var inte jätte
kuperat. Linköping är platt. Så att, men 25,8. Så inte så mycket att hurra för kanske.
Men du är inte, det är inget bottenrekord. Du är ju cyklist trots allt, och jag har ju haft några andra cyklister med här i podden. Och jag vet, Jakob Ahlsson, när han var med, han hade nog aldrig sprungit längre än 12 kilometer tror jag. Nej. Så det är någonting med cyklister som har en aversion mot att springa.
Fast jag är ju orienterare från början.
Ja, du är det?
Och jag har ju ändå sprungit ultralång SM ett par gånger och sådär. Så att,
men då är, då är det ju ganska mycket tid ändå. Även om det inte blir liksom distansen.
Precis, alltså jag har ju fler pass som är längre i tiden än de här. Men nu var det längd du var ute efter.
Exakt,
det var
exakt
det vi sökte.
Ja, jag tycker att det var klart godkänt. Vi ska snacka mycket mountainbike-orientering idag, tänkte jag. Först vill jag fråga en annan sak. I alla, eller i väldigt många resultatlistor i varje fall där du är med, så står alltid Karin E. Gustafsson. Jag måste fråga, varför står det så? Var kommer E ifrån?
Jo, det är ju så här att jag började min karriär som orienterare i Hagaby. Och då hette jag Karin Gustafsson. Och sen helt plötsligt så dök det upp en äldre dam som också hette Karin Gustafsson i Hagaby.
Så det var två Karin Gustafsson i samma klubb.
Två Karin Gustafsson, och då anmälde hon sig ju åt mig, så jag fick betala lite startavgifter åt henne och sådär. Så då stoppade jag in ett E, för att jag heter Elisabeth i andra namn. Jag tyckte att det passade lämpligt att göra så istället för att skriva Karin Elisabeth. Eller egentligen heter jag Gösta Karin Elisabeth. Men Gösta kändes lite konstigt att stoppa in, så att E blev det.
Gösta är lite annorlunda.
Ja, det är ett gårdsnamn från Dalarna.
Speciellt. Så, men det är ingen som kallar dig för Karin Gustafsson. Det är liksom bara ett anmälningsnamn för att
ett
slippa...
Ett anmälningsnamn, ja. Jag heter också det på jobbet faktiskt. Så att det följer med lite.
Det blev en liten av en grej ändå.
Ja, men Karin Gustafsson är väl ett av Sveriges vanligaste namn. Liksom. Måste utmärka sig på något vis.
Exakt.
Kan hitta rätt.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig, så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
För när man läser så här pressmeddelanden från Svenska Orienteringsförbundet när du är uttagen till mästerskap eller så, då står det ju alltid Karin.
Det beror ju på att Svenska Orienteringsförbundet är ju väldigt fotorienteringsintresserat. Och de har ingen aning om vem man är. Så att de tar ju bara resultatlistan.
Ja, precis. Så skriver de ut det här.
Ja.
Nog om det. Du är ju den första mountainbike-orienteraren som jag har haft med i den podden. Jag har försökt lite grann med både Marcus Jansson och Viktor Larsson och sådär. Men då har jag inte riktigt lyckats nå fram till dem än så länge. Vi får se om de dyker upp i framtida avsnitt. Men jag tänker att många av mina poddlyssnare, jag vet att de är löpare i ganska stor utsträckning. Så vi måste förklara det här med mountainbike-orientering. Det är ju inte ingen riktig mainstream-sport i Sverige än så länge. Vad är liksom grejen med mountainbike-orientering?
Grejen är väl att cykla fort och inte riktigt veta vart du ska från början. Det är ju liksom upplagt precis som vanlig orientering, att man går till starten och får kartan i... Man får kartan en minut innan start på mountainbike-orientering. Just för att man ska
I fotorientering får man den precis på start.
Precis, det är skillnaden. Och sen, det är för att jag har en platta som jag har satt fast med ett fäste på mitt styre på cykeln. Och sen, då stoppar jag in kartan i ett plastfodral som sitter ovanpå det här. Och sen ja, så har jag ju i teorin en minut på mig att läsa kartan. Men det blir alltid lite fixande. Så att jag har ju inte en minut. Men det går ju också väldigt mycket fortare än att springa.
Du hinner kanske läsa in dig till liksom ettan i varje fall.
Ja, men eller vart ettan, du ska, tvåan, lite ska så. Och sen så brukar jag fokusera på att läsa in någon långsträcka om jag ser någon. Ofta är det ju karta på båda sidor av ett papper. Så då kan man i starten också titta på baksidan och se att vid kartvändningen så ska jag norrut. Eller något liknande.
Så att du har lite fördel där.
Kartvända i farten, om det är läge. Men ja, som vanlig orientering så har man ju ett antal kontroller ute i skogen. Och sen ska man ta dem i rätt ordning. Och man får bara cykla på stigar och vägar och fördefinierat godkända områden.
Okej.
Det kan finnas en speciell orange färg på kartan som man får åka på.
Det skulle kunna vara ett fält liksom, som man får åka som man vill över? Eller
alltså
så.
Man kan också göra ett orange passage rakt genom skogen någonstans. Men det ska vara liksom utmärkt att du ska fatta att här är det här. Men ja, det är oftast fält. Eller liksom gräsområde inne bland några hus.
Men det är inte liksom, man får inte gena hur man vill genom en skogsparti?
Nej, alltså i Finland får man gena hur man vill. Så på VM i Finland så fick man gena.
Jaha, så till och med på ett internationellt mästerskap så kan det vara lite olika.
Och i Portugal får man nästan alltid gena. Så det ger liksom en dimension till att inte få gena eller att få gena. I Sverige, jag har inte kört en tävling på ganska många år som man fick gena på. För att det tar ju bort en del av liksom utmaningen. Om man bara kan köra rakt på. Men ja, beroende lite på hur terrängen ser ut så kan det vara både bra och dåligt att gena.
Ja, det är klart. Det måste bli ganska mycket mindre sträcka för att det ska löna sig att cykla genom en skog.
Ja, eller springa med cykeln.
Det får man göra.
Nej, alltså i Sverige får du inte gå av stig och väg så. Utan du är låst till de ytorna. I Tjeckien så är det oftast att du får gena om du bär cykeln. Men till exempel i Portugal så är det ju lite annan terräng än här. Så där kan man kanske cykla. Eller så fastnar man i ett slånbärsbuske.
Men man får gå av cykeln i alla fall.
Man får gå av cykeln, man får springa hur mycket man vill. Men så länge du har med dig cykeln och håller dig på en stig så är du helt okej. Liksom.
Ja, man får inte lämna cykeln, springa inte i kontrollen. Och...
Nej, det får man inte. Tidigare hade man faktiskt sportidentiteten som vi stämplar med. Hade man den fastsatt i styret med liftjojo. Just för att man inte får lämna cykeln. Så var väl någon som kom på att, ja alltså, hallå, vilken grej liksom. Så att, nej, nu har man stämplingsenheten på samma sätt som vanlig orientering.
Men kontrollerna, de sitter alltid vid vägskäl och dylikt då? Det är inga liksom, det är inte någon sten in i skogen som
nej,
man
ingen
liksom.
Sten in i skogen, men på ett sånt här öppet fält till exempel, där kan du ju sätta den vid ett träd eller en höjd ute på det här fältet eller så. Alltså, så länge du håller dig under den här orangea godkända ytan så kan du sätta den ute på i princip vad som helst.
Hur tuff mountainbike är det då? Hur svåra stigar brukar det vara? Måste man vara jäkel på det tekniska?
Jag skulle säga
att
det är ju klart, alltså det är ju väl kanske att jämföra med ett långlopp på mountainbike av, i liksom teknisk svårighet. Så det är inte tekniskt egentligen alls. Men du kan ju själv ta ett val att jag vill absolut åka på den här stigen som då är markerad på kartan som 0-25% cykelbarhet. Där kan du ju råka ut för ett litet stup eller något. För det är ju ganska stor skillnad på om man går eller springer på stigen eller om man cyklar.
Verkligen.
Man tar sig förbi lite olika saker. Men alltså det är ju inte alls lika teknisk cykling som ett XCO-lopp till exempel. Men det är ju mer tekniskt än cykelvasan.
Men berätta om den här kartan då, för den är ju annorlunda. Det är färre detaljer än en vanlig orienteringskarta, för ni behöver ju inte stenar och så vidare. Men samtidigt är det här med hur stigarna och vägarna ritade. Du var inne på det här med procent cykelbarhet.
Ja, så man har ju valt att ta bort vissa saker, typ med mossar och sånt här ser man oftast inte på kartan, för det är ganska orelevant när det inte ligger på stigen. Så man har tagit bort ganska mycket saker. Och sen, vägar ser ut som på en vanlig orienteringskarta. De är bruna med en svart konturlinje. Och sen alla stigar på en vanlig orienteringskarta är de ganska tunna. De är väldigt liksom uppförstorade, så att de är mycket tjockare. Och sen så graderas de på en skala hur snabbt du kan cykla. Så det blir fyrkantiga prickar på en stig. Då är det 0-25%. Så det går inte så fort där. Ibland så är det för att det är massa stenar eller rötter eller så. Men ibland kan det också vara att stigen är jättekrokig.
Ah.
Alltså till exempel en som byggde MTB-spår kan ju vara väldigt krokig. Och baserat på skalan på kartan så kan du inte rita krokarna.
Nej,
men då blir den väldigt kort. Alltså man gör korta sådana. Och sen ju längre sträck du har så har du mer och mer cykelbarhet.
Ah.
Och sen ett heldraget svart, det är egentligen en normal grusväg. Så den har ju 75-100 tror jag den är graderad som då.
Ah, ah.
Och sen kan du faktiskt ha två olika bredder på de här stigarna. Det finns en smal och då är det liksom, ja men det är en single track, en person.
Mm.
Medan det finns en bred och då är det en och en halv meter eller bredare.
Mm.
Och det är också så här, ska man möta folk så vill man gärna göra det på en lite bredare. För det uppstår ju rätt mycket möten och omkörningar.
Ja, jag tänker det. Det kör ju till och med massstartslopp.
Ja.
Och då måste det där bli ganska viktigt.
Ja, alltså jag tar ju en del beslut baserat på det där att här möter jag ingen. Men jag vet att många andra tar inte sådana beslut.
Mm.
För att de tycker att det löser sig.
Mm.
Jag kraschade på ett massstart i Finland här och det var ganska otrevligt. Det gick jättebra för mig och alla andra inblandade. Men det var ganska otrevligt att möta hela herrtäten. Och sen gick de ut och körde om och så dunkade de rakt in i mitt styre.
Åh, fy fan.
Det gick ganska fort för dem, för det var nedför för dem.
Ja, och du var på väg upp för?
Japp, så det var ganska otrevligt.
Okay. På vilket sätt vurpade du då? Flög du av?
Ja, jag flög. Alltså, de drog i mitt styre, så att styret åkte ju vänster, och då flög jag över styret.
Aj, aj, aj.
Alltså, jag fick inte ens ett blåmärke, typ.
Nej.
Det var ju väldigt tur, men jag blev ganska rädd.
Ja, det förstår jag verkligen.
Så det har gjort att jag är lite försiktig med det med möten.
Ja.
Just möten är ju ett problem. Det finns lite fina videos här på folk som krockar i full fart liksom. Mm. Och frontalkrocka är inte bra.
Nej.
På cykel. Det går liksom inte. Nej. Så bra. Det är någon italiensk tjej som krockade här på kanske italienska mästerskapen. Mm. Och det är lite diskutabelt kanske om hon kommer bli återställd.
Liksom. Jaha, det är så pass till och med.
Ja, det är, frontalkrockar är inte bra. Punkt.
Ja. Nej, det är alltid så där. Det är alltid risk att man slår i huvudet såklart. Det är inte,
nej.
Det är inte bra. Men då kommer vi in på det där. Med att läsa kartan när man cyklar. För jag antar att det kan vara ganska inblandat i när man krockar med folk. Att man kanske cyklar och läser kartan.
Ja, definitivt.
Hur går man tillväga?
Man går tillväga så att man tittar aldrig på kartan särskilt länge i stöten. Utan man får ju titta ganska snabba tillfällen. Så. Just för att man vill ju se vart man är på väg. Oavsett om man möter någon eller inte.
Mm.
Men det händer ju väldigt ofta ändå att man möter någon som cyklar och tittar på kartan. Men den kanske bara tittar på kartan i 3 sekunder. Men det är tillräckligt länge för att jag ska tycka att det här blir läskigt.
Mm.
Då skriker ju jag någonting. Bara vad som helst.
Ja, ja.
Och då tittar de upp. Och det skulle säga att det är ganska vanligt beteende. Ja. Låter det så tittar man upp. Och då krockar man inte.
Nej.
Men ja.
Det är att de båda tittar på kartan samtidigt. Det är
ja, men precis. Det är ju det som kan hända.
Ja.
Men det är ju lite upp till banläggaren att se till att man inte har allt för mycket mötande, i varje fall i sin egen klass.
Ah.
Alltså det är alltid någon som bommar och andra klasser och så som man kommer möta. Men man kan ju försöka.
Men de banorna behöver inte gå liksom fram och tillbaka på samma ställe kan man ju.
Nej,
inte
alltså,
onödigt mycket.
Precis, inte onödigt mycket. Man får ju tänka igenom lite.
Ah. Precis som vanlig orientering så har ni ju ett antal olika discipliner. Det är sprint, medeldistans, långdistans, stafett. Massstart,
ja.
Som är mästerskapsdisciplinen. Ni kör ingen natt i varje fall.
Nej, vi kör, eller alltså, jag har kört natt i Danmark på ett läger. Alltså det är ju väldigt trevligt med natt. Jag gillar nattorientering generellt. Så att jag tycker ju att det borde vi ju köra. Men jag förstår ju att det är lite stökigare. Det kräver ännu mer brylar.
Exakt. Och det är nog med prylar.
Det är nog med prylar kan man säga.
Som det. Men skiljer det liksom mycket i... För jag tänker i vanlig orientering där man ju liksom definierat att en medeldistans ska vara ganska intensivt med mycket kontroller. Och en sprint är ju väldigt kort och i stadsmiljö. Mm. Det är ju helt annorlunda än vanlig orientering. Och långdistansen vill man alltid ha någon, en eller ett par riktiga långsträckor. Och så här. Är det samma i...
Det är samma grundidé.
Ja.
Men det är ju lite tidspålägg kan vi säga.
Mm.
En sprint är ju 25-30 minuter för oss. En medeldistans är 50-55. Långdistans, och nu har jag inte exakt koll på tiden här, för det är lite olika internationellt och svenskt och vad man går efter. Men jag tror att på lång SM i år så hade jag väl 2.36 eller något sånt.
Okej, okay, riktigt, riktigt långt.
Ja, så det blir en bit.
Ja.
Klart längre än fotorienteringarnas distanser så.
Ja.
Men det är ändå samma, att det är oftast klart tekniskare orientering på en medeldistans och sprint. Mm. Och en långdistans, då får man en rejäl långsträcka.
Mm.
Som kräver mycket baktanke hur man ska ta den.
Mm.
Vi tog på långa SM nu i sommar, höstas till exempel, så var det väldigt olika vägval som togs.
Ja,
var det? Jag åkte jättelångt runt på en asfaltsväg.
Ja.
Medan många andra gick på småstigarna, alltså såna här 25%-klassen,
ja,
rakt på.
Ja.
Så jag åkte väl 3-4 gånger så långt som dem.
3-4 gånger så långt?
Ja.
Det är en rejäl omväg.
Ja, men om du räknar med 0-25% cykelbredd versus 100%.
Ja.
Så att jag kan ju åka väldigt mycket längre.
Ja.
Men...
För det är ju lite skillnad mot vanlig orientering då.
Ja.
För de duktiga orienterade, de är ju väldigt snabba och obanad terräng liksom.
Ja, och det går ju bara rakt på,
ja,
liksom.
Ja.
Du ska ju inte avvika från sträcket särskilt mycket.
Nej.
Om det inte är väldigt kuperat eller, precis, något annat dumt.
Precis.
Men här är det väldigt mycket mer att lyfta blicken och se, mm, vad har jag för alternativ.
Ja. Vem var snabbast då på det här långa?
Jag var ungefär en minut efter på, mm, det här. Men det berodde på att jag fastnade inne på ett skolgård.
Okay.
Så jag tappade över en minut på min syster de första 500 meterna på sträckan.
Uh-huh.
Jag borde slå henne.
Uh-huh.
Så att, ja, jag tror ju att det gick fortast runt.
Uh-huh.
Men...
Det var synd att du inte kunde bevisa det.
Precis.
Där.
Men ja, sen beror det ju lite på, det var väldigt stökigt för de som åkte rakt på. Och de tog alla vägval, testades ju liksom inte.
Nej.
Så att det kanske fanns något som var jättebra,
precis,
och rakt på. Men, precis, det är svårt att veta.
Ja.
Det var lite dåligt deltagande på SM.
Ja. Men just det här att det är de här olika vägvalen. Det måste bli en helt annan tankeverksamhet än det i vanlig orientering. Mer lik sprintorientering kanske. Där man...
Ja, helt sant.
Ja.
Alltså det, vi hade landslagssamling här i helgen nu, och då gick vi på just några sprintföreläsningar.
Ja.
Just i tanke på att vi har ju egentligen sprint, ultralång sprint bara.
Ja, ja.
För det är ju lite samma där, att på en sprint så måste man ju runt hus eller något.
Mm.
Vi har ju också opasserbara saker i mitten.
Ja.
Så att det är ju, och sprint är ju också en av svårigheterna, är ju att det går fort.
Mm.
Och det är ju svårigheten för oss också.
Ja.
För själva orienteringsmomentet, ja, och svänga höger och vänster på stigar, det ska en 12-åring klara.
Nej, exakt.
Så den delen är inte, det är hastigheten.
Det svåra att göra i hög fart, ja.
Mm.
Ja. Hur går man tillväga då, liksom, när man ska ut, hur långt i förväg ligger du och läser?
Alltså det beror lite på, men jag skulle säga att 2-3 sträckor i förväg vill jag ha en plan, mm, för. Och sen när jag kommer ut på kanske en vägsträcka och vet att jag ska köra vägen kilometer, men då läser jag kanske resten av banan.
Mm.
Och ser, passa vad jag har på för alternativ.
Mm.
För då kan man ju då dividera. Är det värt att gå rakt på små stigarna, eller ska jag gå runt på den där? Och, oj, där är en stor höjd. Den kanske jag inte behöver ta.
Mm.
Och här har de markerat ut hinder i skogen. Ja, då kommer jag kanske behöva stanna.
Mm. Du var inne på det här med att du kommer från fotorienteringen från början. Är det vanligt eller är det fler som kommer från mountainbiken?
Nej, det är ju egentligen ingen som kommer från vanlig cykling.
Nej.
Jag har ju orienterat hela mitt liv. Jag har gått på Hallsbergs orienteringsgymnasium.
Mm.
Och sen så har jag varit lite skadad. Och sen så övertalade Marcus Jansson mig att köpa en cykel i princip.
Mm.
Och sen så lurade de in mig på det här.
Mm.
Så att, ja, så hamnade jag här.
Ja.
Jag skulle säga att de flesta hamnar ju inom automatikorienteringen för att de kanske är lite skadade någonstans. Eller så har de tyckt att det varit kul att cykla och orienterat, och då testar man det här.
Ja.
Historiskt sett så var det en hel del multisportare som höll på med, ja, mountainbike-orientering. När jag började så var det ganska få orienterare och mycket multisportare.
Okej. Okay. De har ju det här AIM Challenge till exempel,
ja,
sådana tävlingar, multisportare.
Precis, men när jag började så var orienteringsmomentet i det här klart lättare än vad det är idag.
Ja.
Så de har försvunnit i samband med att orienteringen har blivit komplexare.
Ja.
Jag vet inte... Jag skulle säga att det är väl ungefär lika många som kör nu, ja, som då. Men det har bytt väldigt mycket vilka som kör.
Mm. Men hur viktigt är själva orienteringstänket då, jämfört med att vara en riktigt grym cyklist?
Kan du inte orientera så spelar det ingen roll hur bra du cyklar.
Nej, man kan inte cykla ikapp dem.
Alltså du kan ju cykla ikapp till en viss del. Men ja, det är liksom som vanlig orientering. Att, mm, det spelar ingen roll hur fort du springer om du springer fel.
Nej.
Utan du måste anpassa. Hastighetsanpassning av allting som, mm, gäller liksom. Men ju fortare du kan cykla, desto fortare kan du cykla på den här en kilometer grusväg som kommer lite då och då. Och ju bättre du är på att cykla, desto bättre är du på teknisk stig. Mm. Så 0-25, du kanske aldrig behöver gå ner och hoppa av cykeln, medan en annan som inte är lika bra kommer behöva hoppa av. Så det är alltid bra att vara bra på att cykla. Mm. Men
om Martin Regborn och Mattias Wengelin börjar med mountainbike-orientering samtidigt, vem kommer bli bra först?
Martin Regborn, alla dagar i veckan.
Det är så.
Ja. Så vet ju inte jag om Wengelin har någon bakgrund.
Nej, men jag tänker om vi förutsätter att han inte har det. Liksom,
ja, nej, men
helt grön där.
Martin. Jag vet ju att Martin har ju cyklat ganska fort när han har cyklat någon gång för 100 år sedan. Sådär, ja. Också, så att det, sen vet jag inte hur han tar sig fram i skogen, men det löser sig.
Ja.
Han hade löst det jättebra. Right. Han bara hade satt sig på cykeln.
Mm. Nu vet jag vad jag skulle fråga förut när jag kom av mig lite. Jag tänkte, bommar man, tänkte jag fråga. Eller är det bara, ja, det gör man.
Det gör man.
Även fast det är, som du sa, 12-åringar ska klara det här.
Ja,
det går så fort att...
Ja, alltså stigkorsningar är ju inte alltid supertydliga. Utan du kan missa en. Den kan gå lite snett bakåt. Mm. Det kan vara en sten framför som du fokuserar på att ta dig runt. Och så gick stigen av där. Och du kan ju fortsätta ganska långt på att jag ska ta tredje höger. Ja. En, två, så tog du tredje höger fast det var fjärde höger.
Ja.
Och du kan ramla iväg en bra bit.
Innan man
förstår vart man håller på med.
Ja.
Men jag skulle säga det stora man tappar tid på är ju dåliga vägval.
Ja.
Man gör inte jättebommar, men ibland händer de liksom.
Ja. Jag tänker att det är... Bomarna kan avgöra att någon försvinner, liksom kommer långt efter. Men för de som, när medaljerna ska avgöras, så är det bra vägval som gäller.
Ja, definitivt. Mm. Alltså, det kan ju handla om flera minuter skillnad på ett vägval som kanske vid första anblick ser lika bra ut. Men sen bara, fast där har du 25 meter höjd upp och ner och tal. Liksom. Så att det är inte bomarna som avgör, det är vägvalen.
Mm. Vi var inne lite på hur du kom in i sporten här, av lite av en slump nästan. Men vilket år var det där?
Jag körde mitt första SM när jag var 21, tror jag.
Ja.
Så det är ju 10 år sedan ungefär.
Ja. Och då är vi tillbaka till 2013.
Ja, och sen körde jag nog några öppna banor året innan det.
Mm.
Ungefär, tror jag. Mm. Ungefär, jag vet.
Nej, men någonstans där i tiden. Men 2017 fick du göra landslagsdebut i varje fall, om alla... internets tävlingsdatabaser stämmer. Då var det världscup i Österrike först och sen ett EM i Frankrike.
Japp.
Japp. Hur var det att liksom nå landslaget? Det är ju ändå något speciellt att dra på sig blågula tröjan, eller?
Jo, det var ju lite... Det var ett litet tanke från svensk orientering att vi behövde liksom få ordning på att få lite mer damer. Liksom.
Mm.
Så att det gjordes en satsning för att få in ett gäng damer. Så då blev vi ett antal damer som egentligen tog tag i det hela lite mer.
Ja.
Så det var ju kul, då vart vi liksom ett gäng som gjorde saker tillsammans.
Mm.
Så det var väldigt trevligt.
Mm.
Sen kan jag inte påstå att jag gjorde särskilt bra ifrån mig, men det var en annan femma.
Ja. Det var första gången trots allt.
Ja, precis. Det var första gången jag gjorde det här och hade inte så bra kunskap om någonting egentligen.
Mm.
Men alltså, jag kunde orientera, jag kunde cykla skapligt. Ja.
Vi ska säga det, VM har funnits sedan 2002. Kollar jag tillbaka på. Och mycket är det Tyskland, Schweiz, Österrike, Danmark, Finland, Ryssland typ som har dominerat i den här sporten. Det är ju lite annorlunda än fotorienteringen ändå. Där det är väldigt mycket Sverige, Norge, Schweiz kanske.
Ja.
Som är liksom de stora. Det är lite annat folk i mountainbike-orienteringen.
Ja, det är lite annat folk. Jag tror att det är lättare att utöva den här sporten i sig. Frankrike och Spanien, Portugal och så vidare. Jämfört med vad det kanske är utöver vanlig orientering där.
Det krävs inte riktigt samma typer av bra detaljerade kartor. Och så finns det kanske det i det här med allemansrätten. Överallt.
Ja. Utan man får ju, på de flesta ställen får man ju röra sig på stigar och vägar hur som helst. Men man får inte vara i skogen. Och då är det ju lättare att ta sig runt på cykel.
Mm.
Och de har ju liksom lite större organisationer känns det som när vi är på mästerskap. Finland har ju alltid liksom fulla trupper.
Mm.
Vi har ju aldrig haft full trupp.
Nej. Kan man säga att mountainbike-orienteringen rent av är liksom större än fotorienteringen i vissa länder, eller?
Jag har faktiskt ingen aning om, men...
Det är åtminstone i andra länder.
Klart som... större än vad mountainbike-orienteringen är i Sverige.
Mm.
Definitivt i om liksom procentuell av orienteringen så är det nog klart större i andra länder.
Mm. För med tanke på hur stor orienteringssporten är i Sverige och vilken folkrörelse det är, det är lite konstigt att mountainbike-orienteringen kom igång så sent, tänker jag.
Alltså,
jag
menar, det finns ju tidigare. Det divideras lite om det där när första mästerskapen var och sådär. När första arrangerades i Sverige. Så att jag vet faktiskt inte riktigt när. Det är olika åsikter.
Men jag tänker, det är ju bara nu senaste åren som det har tagits några internationella mästerskapsmedaljer i varje fall. På det sättet har vi i Sverige
vaknat sent. Ja, så det finns ju Cecilia Tomasson tog en medalj tidigt. Mm. Alltså runt där 2013.
Ja, precis. Tidigt, men det är 10 år sedan.
Ja, men, tidigt inom den svenska historien. Ja. Så. Och sen var det väl lite juniormedaljer där ett tag. Mm. Men seniormedaljerna har ju inte kommit förrän på senare tid.
Nej.
Ja, vi har ju behövt en viss utvecklingskurva. Liksom.
Ja, verkligen. Men nu satsas det lite grann i varje fall i Sverige, får man säga.
Ja, lite grann. RF tog ju beslut om att strypa en massa stöd här alldeles nyss. Så vi är ju tyvärr av med allt RF-stöd.
Jaha, ni var en av dem som drabbades där.
Jo, vi och skidorienteringen bland annat. Jaha. Det var ju lite synd.
Ja, det har varit mycket prat i media om motorsporten till exempel som också blivit av med allt. Men det drabbade även i, vad var deras motivering till?
Det har jag faktiskt inte hört någonting av. Alltså jag har ju bara hört det här om att det är någon brittisk modell.
Ja.
Och att vi blir av med stödet.
Ja.
Så det är ju 25% av vår budget liksom.
Oh, fy fan. Ja, det finns att jobba med där då.
Ja, det kan man säga.
Det är för lite britter. De var inte med på den listan med länder jag räknade upp som håller på med mountainbike-orientering.
Jag har ju funnits en brittiska som bor i Norge. Hon vann väl 3 VM-guld i somras kanske och kom 2. Sen har hon inte haft något stafettlag så där kunde hon inte ställa upp. Men hon har ju varit typ överlägsen ganska länge egentligen.
Mm.
Nu har hon väl valt att avsluta sin karriär, så att säga. Men vi hoppas ju på att hon bor i Norge och hon arrangerade en väldigt bra tävling i somras.
Mm.
Och Norge har inte direkt haft någon mountainbike-orientering. De har lite fel terräng, lite för mycket berg. Och lite för lite stigar där. Så de har ju inte haft någon organisation egentligen. Men nu var det ett gäng juniorkillar med på VM.
Okej.
Jag tror att de vann stafetten, eller kom 2 kanske. De var jätteduktiga. Så att,
så Sverige är inte ensamt med att vakna sent. Liksom,
nej. Norge ligger efter på så sätt.
Men du, tillbaka till dig här då. Efter 2017 där, så dröjde det 4 år till innan du kom på mästerskap igen. Vad hände där?
Ja, du, vad hände där? Jo, men det var ju det här gänget med tjejer som fick vara med där lite i början. Och sen så blev det egentligen att de körde på bara 3 och jag låg som person 4 ett tag.
Mm.
Och sen så kom det in någon från sidan, då blev jag 5 och sen försvann någon och så var 4 igen. Så alltså jag låg liksom lite som plus 1.
Ja, hela tiden.
Ja.
Lite precis utanför.
Ja, jag jobbar väl mer utan några djupa dalar men inte med så mycket toppar heller. Jag håller mig mer stabil i mitten.
För sen från 2021 då har du kört alla EM, alla VM. 6 mästerskap på 3 år. 21, 22, 23.
Ja, diskutabelt om jag körde EM i Litauen.
Du var med som ledare och så hoppade du in någonstans.
Jag var med som ledare och sen så rökte en tumme.
Ja.
Och då fick jag möjligheten att starta under förutsättning att jag var ledare fram till min start.
Ja.
Så jag la ju typ 12 minuter bom till ettan.
Okej.
Jag var inte riktigt där.
Nej.
Hade jag inte bommat de 12 minuterna så var jag ju typ så här 11 eller något.
Uh-huh.
Så att liksom kapaciteten fanns ju, men
Huvudet
man
var
ska
någon
göra
annanstans.
Det också. Uh-huh. Och det klarade inte jag.
Nej.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Nej, men du har åtminstone varit runt på alla de här mästerskapen. Vi ska komma till VM naturligtvis i Falun. Men om vi zoomar ut från det, vad är största minnet utöver det?
Jag vet inte riktigt. Det finns ganska mycket bra att ta av. Men sådär pinpointa något, det vet jag inte riktigt.
Vilket lopp är du mest nöjd med då?
Ja, jag skulle nästan säga lång-SM förra året. Mm. Ja, kommer jag fyra standard. Mm. Men det var nog något av det bästa jag har gjort.
Ja. Vad var det som funkade då?
Ja, det mesta.
Ja. Det var liksom ett bra genomförande så.
Och... ja, det var bra på många sätt. Det var ju också ganska viktigt, för det var ut... det var väl lite att var jag inte bra den dagen, då hade jag inte fått köra EM. Så det var ju ganska viktigt.
Mm. Det var lite press på dig.
Ja, det var...
och du levererade.
Ja, precis. Mm. Och det kanske jag inte alltid gör. Mm. Men det var... det hade ordning på torpet den dagen, kan vi säga. Jag var både snabb och smart. Det var fint.
Ja, ja. Och då stod en VM-plats till VM i Falun. Ja. Hemmaplan på spel.
Ja, det var inte uttalat, men det var känslan att det var så.
Ja. För det är ju få förunnat att få tävla ett mästerskap i sitt eget land. Det är ju något som alla idrottare vill göra såklart. Hur häftigt var det?
Jo, men det var väl riktigt bra. Jag tyckte det var jättebra, allting liksom, hela grejen. Blev väldigt fint.
Mm.
Sen var jag inte jättebra, men jag var inte missnöjd. Det var bara okej hela veckan egentligen.
Mm. Och sen blev det en fjärde plats i stafetten.
Ja, precis.
Och det är ju ditt bästa, allra bästa mästerskapsresultat.
Ja.
Berätta om det loppet.
Jo, men jag gick väl ut som tre kanske, jag vet inte riktigt, ungefär. Jag och...
du körde andra sträckan, ska vi säga.
Jag körde andra sträckan i Sveriges andra lag, för vi hade två lag.
Mm.
Jag gick ut tillsammans med Sveriges första lag.
Mm.
Och sen tror jag att Finland låg före oss.
Mm.
Och sen så är det gafflat, så att jag och Sissi då, som körde i förslaget, vi hade inte riktigt samma bana, men de går ihop lite här och där för att man ska kunna jämföra lite tider och så.
Mm.
Och sen så efter halva banan ungefär så var vi, kom vi ihop ute på en flygraka, tror jag att det kan vara.
Mm.
Och sen så delade vi på oss igen och in i skogen där. Jag kände bara, det är fint, nu du hänger med Sissi, det är bra. Aha, liksom. Aha. Så om man kör på andra, eller mittensträckan i andra laget, så kanske man inte anses som den bästa liksom. Och sen på en långsträcka tillbaks hem så läste jag kartan för sista biten. Där stod det jättekonstigt ut, det var jättemycket stigar och jag hade lite svårt att avgöra. Så då tittade jag på det och sen helt plötsligt bara, åh nej, jag skulle vänster där. Jag skulle inte alls vänster där.
Nej.
Jag skulle 100 meter till och sen vänster. Så där la jag kanske 1,5-2 minuter.
Hann du vända liksom? Och...
Ja, så körde jag in på den där stigen och harvade runt ett tag tills jag fattade vad jag höll på med. Så det var väldigt onödigt av mig. Och sen precis när jag kom förbi målet vid någon sorts typ varvning, då strax efter det så möter jag Sissi. Så då bara, hon har ju gjort det hon ska liksom. Men jag tror fortfarande jag växlar ut som trea. Men jag har ju tappat 2 minuter på Sissi och det var ju kanske lite onödigt. Det hade räckt med 30 sekunder. Men jag gjorde ju ingenting mer dumt.
Nej.
Jag höll ihop det efter den här tokpaniken jag hade där.
Jättebra före och höll ihop det efter.
Ja, så det var lite skönt.
Ja.
Och sen växlade jag ut till Gabriella som inte riktigt hade sin bästa dag fysiskt. Så att då kom Tjeckien, tror jag, och körde om henne på slutet.
Och då trodde man att ni blev femma?
Precis, då trodde man att vi blev femma där.
Och då fyra eller femma spelar kanske inte så stor roll, men så blev Sveriges första lag då diskade.
Och de hade ju tyvärr åkt där det inte var stig.
Ja.
De hade åkt genom skogen. Fast det var en stig i verkligheten, men det hjälper inte för att det ska finnas stig.
Stigen fanns inte på kartan.
Nej. Och hon hade tyckt att den var lite dålig.
Mm.
Och eftersom vi kör med GPSer så ser man ju vart vi har åkt.
Ja.
Vi har liksom GPS-västar med sån på ryggen, precis som fotorienterarna.
Ja. Dröjde det lång tid då innan de upptäckte det, eller ser de det direkt?
Ja, så det ska ju lämnas in någon protest och lite sånt där. Så jag kan inte säga exakt när det skedde. Jag vet inte om vi var fyra eller femma när vi kom i mål.
Mm.
Det kommer jag inte ihåg.
Ja.
Det var ju orelevant.
Ja, ja. Men med facit i hand då, när det blir en fjärde plats, är det surt att det, man ändå känner det var ett par minuter där från Tjeckien på bronset liksom.
Ja,
för det är
ju
inte så många chanser man får ändå att ta en VM-medalj.
Nej, så att jag hade ju inte lagt de där 2 minuterna så var vi ju tidsmässigt trea. Hade Gabriella åkt på samma tid som mig så hade vi också varit trea.
Mm. Ja, för du gav ändå henne en lucka på typ 2-3 minuter till Tjeckien.
Ja, men precis. Hon hade en stund på sig liksom. Mm. Men hon hade inte sin bästa dag där tyvärr. Så att då blev det så.
Ja.
Bara, ja, hade hon bommat på det, då hade vi ramlat längre. Hade jag gjort en större bom? Hade Lind
det är ju det som är det fina med orientering. Det går alltid att hitta de där sekunderna.
Precis.
Eller till och med minuterna.
Ja, så att... nej, vi var väldigt nöjda.
Mm.
Så det var väldigt kul.
Ja, Det ska man vara om man är fyra på ett VM trots allt.
Ja, precis. Ja. Får ställa sig på prisutdelningen nedanför hoppbacken i lugnet. Liksom. Det är inte så många som lyckas med.
Exakt. Nej, det är coolt. I år har du kört både EM i Portugal och VM i Tjeckien. Och tagit dina bästa mästerskapsplaceringar får man säga. 10 på EM som bäst och 19 på VM. Oh. Har du varit i ditt livsform? Eller har du varit,
Nej, det skulle jag verkligen inte säga tyvärr.
Det har varit andra saker.
Nej, jag skulle nog säga att resultatmässigt så är det här mitt absolut bästa år. Men prestationsmässigt så var förra året otroligt mycket bättre. Jag ägnade vintern egentligen åt att vara sjuk och skadad. Jag tror jag hade 6 veckor som inte gick dit de skulle.
Okay.
6 veckor är ganska mycket när alla infaller efter jul.
Ja.
Det är inte bra.
Nej, nej. Då vill man ju kunna träna på. För först har man ju säsongsvila och sen vill man kunna dra igång liksom rejält.
Så, nej, jag på många sätt är inte särskilt nöjd alls med i år.
Var det en skräll då att komma till Portugal och ta en 10:e plats i april?
Ja, det var väl kanske lite över vad man trodde var möjligt. Mm. Men jag bommade ju 1,5 minut kanske på den där tävlingen. Mm. Det var en väldigt orienteringsteknisk sprint.
Mm.
På ett område, det är typ en motorbana. Mm. Motocross eller enduro, någonting. Helt platt, väldigt stora öppna ytor och sen en hel del buskar. Och sen du får gena precis vart som helst. Och sen tror jag att vi hade 30 kontroller på knappa 7 kilometer.
Oj, ja. Det är väldigt intensivt.
Väldigt intensivt. Och så sitter det kontroller precis överallt.
Aha. Som man inte ska ha också då?
Som man inte ska ha. Aha. Och på vanlig orientering så är det ganska lätt att gå kompasskurs.
Aha.
Det är inte så jättelätt när du har kompassen sitter på armen och kartan. De är inte, liksom, de är inte ihop och så ska du ha. Så att kompasskurs kan bli lite skevt.
Aha. Det glömde jag fråga om för med kompass. Men den har man alltså på armen, men man har den inte på kartstället.
Jag har min kompass mitt uppe på vänster hand egentligen. Det har funnits någon lösning med att ha den på kartstället. Men de flesta kör med den på handen eller armen. Mm. Eller har inte ens med sig en kompass.
Mm.
Det är inte, man behöver inte.
Mm.
Det beror lite på. Jag använder kompassen väldigt sällan.
Mm.
Alltså en gång var tredje tävling kanske.
Okej. Okay.
Kompassen är bra när allting går åt skogen och det blir fel.
Om man
du använder inte kompassen vilse,
tänkte jag säga. Men
ja, men alltså det är när man kommer vilse.
Ja.
Det ska krävas ganska mycket att ta tag i kompassen.
Ja.
Men ja, så då, det var ju väldigt mycket gent. För att åka liksom på stigarna runt, det kanske var 500 meter.
Mm.
Medan det är på och gena är 50 meter.
Ja, ja. Och som du var inne på förut, i Portugal fick du gena.
I Portugal fick man gena. Mm. Så att jag gjorde ju mindre misstag än många andra där.
Mm.
Jag la egentligen bara all min bomtid på en kontroll.
Mm.
Då skulle jag till någon sån här graderad sandkurva. Och jag tog väl 10 grader fel. Och hamnade i en annan graderad sandkurva. Mm. Och sen så parallellfelade jag därifrån.
Mm.
Och så mötte jag en av de andra svenska tjejerna. Så jag bara, vad gör hon här? Hon startade typ en halvtimme före mig.
Oj då.
Hon var på mer äventyr än
mig. Ja, en halvtimme. Ja.
Ja, men hon var på klart senare del av banan än vad
jag var. Ja, men ändå.
Nej, och sen i Tjeckien på VM så, alltså, jag hade brutalt ont i magen och jag kunde inte få i mig någon mat.
Aha.
Så att jag åt typ yoghurt och sportdryck och gels i den veckan.
På hela veckan alltså?
Ja. Jag vet inte vad det var för fel. Jag har fortfarande problem att jag kan inte riktigt äta vad jag vill.
Uh-huh.
Och jag vet inte riktigt varför. Och det är ju ingenting man kan få hjälp med. För att ha magproblem är ju en vanlig åkomma. Så det anses inte vara ett problem.
Nej, så är det ju tyvärr.
Nej, men alltså, jag vet inte.
Men det började då? Det kom i Tjeckien liksom?
Nej, det kom ett par dagar innan.
Uh-huh.
Och sen så blev det bara värre och värre.
Mm.
Så det var inte så trevligt.
Mm. Men du var ändå fast besluten att köra. Du kastade liksom inte in handduken så.
Nej, alltså jag tänkte ju att det blir bättre.
Mm.
Och ja, alltså det blev ju inte sämre.
Mm.
Och jag skulle säga att det var ju absolut värst på morgonen. Men en del i att det var värst på morgonen tror jag att vi bodde ju... Ja, Tjeckien jobbar ju inte så mycket med AC och sådär på rummen.
Mm.
Så att vi hade ju kanske 30 grader på rummet på nätterna.
Mm.
Och mer än 30 grader ibland på dagarna. Mm. Och så strålande sol. Ja, tål man inte värme så bra normalt sett så tål man det absolut inte när man inte får i sig mat.
Nej, det är, så är det ju, man blir ju.
Och så frukostrummet var ju supervarmt. Så att alltså, det vart lite kaka på kaka dåligt.
Mm.
Så att, nej, jag var inte så jag var ju mer nöjd med Portugal och EM än vad jag var med Tjeckien. Mm.
Men ändå så skulle du ut och köra en lång distans då på 2,5 timmar som du sa. Och
ja, men så... den dagen hade jag faktiskt fått i mig frukost. Ja. Då var det lite svalare. Det var väldigt skönt. Det regnade lite på natten tror jag till och med. Så då fick jag i mig lite frukost. Och då var det så här, ja alltså antingen ligger jag här på rummet och dör. Och känner att alltså, jag mår bara kast. Ja. Eller så sticker jag ut och cyklar lite och så ser vi hur det går.
Ja.
Så att ja, det var mest den approachen jag hade. Att det är väl, alltså jag är inte sjuk, jag är bara inte på topp liksom.
Och då tar du en 19:e plats på VM där?
Ja, så kan man göra.
Ja.
Lite oklart, ja. Mm.
Ja, ja det är något speciellt. Men då kanske du tog lite lugnare och spika alla kontroller också. Jag tror inte hade kroppen.
Jag tog ett jättedåligt vägval.
Aha.
Som jag tappade rätt mycket på. Men jag vet inte riktigt vad som hände. Jag var jättedålig på den sträckan.
Ja.
Jag åkte jättesakta tror jag. Men ja.
Ja, det löste sig i varje fall. Den här säsongen har du också tävlat en del i ren mountainbike.
Mm.
Är det lite nytt eller? För du sa ju, vi var ju inne på mycket att du kom från orienteringen.
Ja, alltså jag har ju tänkt att jag ska köra lite vanlig mountainbike också. Men det krockar ju väldigt ofta med tävlingar. Ja. Och sen den här, efter VM i Falun så blev lite så här overload i svensk mountainbike-orientering. Så att i år har vi haft väldigt få tävlingar.
Jaha.
Det är lite beroende på...
Arrangörerna var lite trötta.
Precis. Ja. Efter Falun så var det lite trötta arrangörer. Men också den här begränsningen för tävling på väg.
Mm.
Som
Trafikverket
har, ja. Den gör ju att... Alltså, vi har ju inte massa pengar att lägga på det där. Det är hela budgeten på tävlingen som går till 2 skyltar.
Mm.
Det går inte. Mm. Så att vi har egentligen bara haft 3 tävlingshelger i Sverige, va?
Mm.
Och det är ju ganska få.
Verkligen.
Så då tänkte jag att då kör vi lite vanlig mountainbike.
Mm.
Långlopp. För att jag kände att XCO klarar inte jag av. För att jag är inte så bra på sånt. Utan jag vill ha lite snällare.
XCO, då är det lite mer uppbyggda hinder och kan vara lite hopp och sådär.
Ja, precis. Jag hoppar inte.
Nej.
Eller alltså, jag hade gärna gjort det, men jag har ingen aning om hur man gör.
Och du kan säkert få en kurs av någon i Almby eller sådär.
Ja, men jag har ju försökt. Ja. Men det finns inte så bra ställen att öva på. Så att, ja, jag fastnar lite i det där. Mm. Jag vet inte riktigt hur jag ska hantera problemet.
Kvarntorpshögen.
Ja, där har jag ju varit några gånger och känt mig rädd.
Ja. Det Nej. Finns på att göra listan helt
Det
enkelt.
Finns definitivt på att göra listan. Det har stått där ett par år.
Ja. Men du kom med i varje fall i det här mountainbike-laget Team Norra som Axel Lind har startat. På ett litet hörn. Han har varit med här i podden och sagt att du är med i varje fall.
Ja, precis. Ja. Jo, men det stämmer nog.
Du tävlar för dem på, eller du står för dem i resultatlistan där i alla
fall. Ja, exakt. Jag tävlar väl för dem kan man väl säga.
Och körde ganska många tävlingar i långloppskuppen i år.
Jag körde väl
8 tror jag. Eller?
Allt utom en tror jag.
10 totalt blev det i min, när jag läser anteckningarna.
Exakt. Nej, men det var ju kul. Man vet ju inte alls hur man ska lägga upp det här och sådär. Och de cyklar. Många lopp börjar ju typ med en uppförsbacke.
Mm. Det är ju alltid massstart så man vill väl skilja lite på.
Exakt.
Dra ut fältet lite.
Ja, och alltså jag kanske inte besitter den explosiviteten som behövs för sånt. Så att jag hamnar ganska långt bak. Och sen så får jag harva vidare därifrån. Och sen, om en typ i Rättvik i somras på Mörksuggejakten, då är det en rejäl backe. Jag vet inte hur många höjdmeter, men du ska ju hela vägen upp på vida blick där.
Mm.
Men där tappar jag väldigt mycket, för jag orkar inte upp för. Men det är väldigt kul när man väl kommer förbi den här lilla startproceduren.
Ja. För det är alltid så att det ska, liksom, det ska smälla från start i långlopp.
Men alltså lite är min känsla.
Ja.
I Eksjö på Ränneslättsturen så där börjar man inte med en stor jättebacke. Och där tyckte jag det var mycket roligare för då fick jag ju lite sällskap från start.
Det var också ditt bästa resultat i år med en 8:e plats tror jag.
Det tror jag också för att det passade mig absolut bäst.
Ja.
Det är... väldigt trevligt lopp så. Mm. Och så börjar man med en liten masterstart. Alltså man har en bil längst fram. Och sen så åker alla gemensamt. Och sen så gasar bilen bara på.
Mm.
Så får vi köra själva.
Mm.
Och då, i och med att det inte blir någon backe. Så krävs det inte den här 1-2-3 dunderpang. Liksom.
Nej.
Utan ja, det är hög belastning länge i starten. Men det blir ingen liksom top notch. Så det passar mig ganska bra.
Ja.
Och sen var det väldigt mycket stig. Vilket många av långloppen har jag lärt mig innehåller väldigt mycket grusväg. Ganska tråkigt. Jag vill ha stig.
Ja.
Så det var väldigt kul att köra den i stig. Sen tyckte jag att sista loppet i Varberg var jättelångt. Men det var jättekul.
Vad heter något med...
Bockstensturen, tror jag. Den går ju runt mossen där bockstensmannen hittades. Mm. Så ett rimligt namn. Mm. Då hade jag ju också problem att jag fick inte i mig så mycket mat. Så att, ja, efter 40 kilometer så fick jag inte i mig något förrän efter 80 kilometer. Så lite svårt att
hade lite, gå tom. Du får en lite energitorsk där.
Ja, men då var det också så här, jag ska ju fasiken gå i mål. Mm. Jag kan ju inte avsluta säsongen med och DNF liksom.
Men hur tufft är ren mountainbike långlopp då jämfört med mountainbike orientering? Är det olika påverkan på kroppen liksom?
Alltså tittar man liksom på så här puls och så i efterhand så ja, då är det samma. Ha? Belastningsmässigt skulle jag säga, men det krävs mer mentalt tycker jag att köra ett långlopp på mountainbike. Mm-hmm. För att då har jag ju ingen karta, utan jag ser bara en skylt att det är 20 km till mål och bara, åh gud vad jobbigt.
Ja, jag tänker att det är mountainbike, du måste vara på helspänn liksom, och du måste läsa kartan, du måste räkna in, nu ska jag på fjärde stigen till höger och så vidare.
Precis.
Det händer himla mycket, men det är kanske det som är det.
Det är det som är grejen.
Det som är grejen, ja.
Så det andra behöver man liksom såhär, du ska upp för den här backen och sen är det bara 12 km till liksom. Medans när jag får en karta så liksom, ja, det är ju
det händer något.
Delmål hela tiden på ett annat sätt. Och så slipper jag fundera över det där. Hur långt har jag kört? För det har jag inte tid att fundera över.
Exakt.
Men det är bara att ta nästa sträcka.
Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Men jag tänkte att det kanske blir mer liksom intervallartat i mountainbike-orientering för att du läser kartan lite och det går inte lika fort då kanske. Och det är lite olika hur tuff terrängen är och så, medan det är mer möljande bara i samma i en vanlig mountainbike-tävling. Men så kanske inte riktigt är. Du kanske är så skicklig i mountainbike-orientering att du håller upp ansträngningsnivån hela tiden.
Ja, jag skulle säga att jag tappar inte så mycket ansträngningsnivå. Alltså det här med att titta på kartan, ja, men det handlar ju kanske om 3-5 sekunder i taget.
Det är ingen återhämtning.
Nej. Och liksom när det kommer en nedförsbacke på mountainbike-orientering, ja, men då ser ju den likadan ut som en nedförsbacke på långlopp. Det är lite saker i vägen. Och då ska du inte titta på kartan, för då flyger du över styret liksom. Så att jag skulle säga att det är ungefär samma.
Du var sexa på Tour of Borlänge också i somras. Så du har kört XCO. Du som var inne på att
jag har kört en XCO. Och just Borlänge anses ju vara typ det snällaste man kan hitta.
Aha, det är så.
Det finns väl kanske 3 A och B-spår tror jag på själva.
Så man kan välja liksom ett alternativ.
Ja, om man precis tycker det är... Och då körde jag ju B överallt. B är ju det lätta alternativet. Men det finns ju lite saker till förutom den som är lite spännande. Men nej, det passar väldigt bra att köra Borlänge lagom långt bort, ligger bra i tiden och det anses lätt.
Och det kändes bra?
Ja, alltså det var ju kul. Det finns planer på att köra det nästa år också. Så att det passar tror jag i schemat.
Vi ska komma in på nästa år såklart, men först måste jag fråga lite hur man tränar som mountainbike-orienterare.
Ja, man tränar ju på cykla. Tyvärr i Örebro så har vi inte så mycket möjlighet till kartor. Det finns egentligen inte så bra områden. Och sen har vi det här med att det är motionsspår där det finns bra områden. Och de får man inte cykla på. Så att vi har egentligen... Ja, vi har väl en karta över skidspåren i Honnaboda. Den har man ju tagit några varv på. Och alltså det är lite väl tufft att försöka köra i Honnaboda. För det är ju antingen bara rakt ner eller rakt upp. Och sen har vi en karta av Kilsbergsvallen i Garphyttan. Och den har man också kört rätt många varv på. Och sen är det inte så mycket mer.
Nej. Så vad blir det, mycket landsväg då? Eller kör du renodlat mountainbike? Eller?
Jag kör väl mest mountainbike. Tävlar, eller tränar en hel del med Almby. Jag är väl lite ungdoms/vuxenledare för dem. Så jag kör ju mest bara mountainbike. Och sen så har vi lite läger och sen lite tävlingar. Och sen när jag är iväg tar jag mig någon egen helg och åker till någon karta.
Precis. Men mycket av träningen är på tävling, så att säga.
Ja, det får ju lite bli så.
Så är det synd att det bara finns 3 tävlingshelger i Sverige.
Ja, men ja, så nästa helg tror jag att det blir lite mer i Sverige.
Ja, nästa år.
Nästa år.
Ja. För jag tänkte på det, men det är väldigt få, men det kanske där du just har förklarat varför det är så väldigt få tävlingar här i distriktet. Jag kan inte minnas när vi senast hade en mountainbike-orienteringstävling här.
Nej,
trots att Garphyttan är ju en livaktig klubb. Det är ganska många mountainbike-cyklister ändå.
Ja, jag pratade faktiskt med Marcus Janssons föräldrar i söndags. En liten diskussion där om vart vi kan fixa kartor och sådär. Så det finns lite idéer om platser. Men det krävs ju, det ska gå ihop sig också.
Ja, det är ju mycket med det där.
Men vi har ju från förhoppning om att kunna anordna någonting någon gång i någon sorts närtid. Om det handlar om 2 år eller 5 år. Det är väl en annan femma.
Jag vet att man har gjort lite försök bort i Degerfors också. Men det är väl på ganska låg nivå liksom.
Bort i var?
Degerfors. Det jag kommer ifrån.
Ja.
Finns det några mountainbike-entusiaster också.
Men ja.
Det är liksom det är inte jättehög nivå så.
Ja, han Johan körde väl en del förut tror jag. Sen fick han väl barn och då har det minskat. Men Degerfors har ju ändå haft skidorienteringsloppet på vintern förut och sådär.
Skinksvängen.
Ja.
Men det behövs ju förmodligen för att sprida sporten behövs ju lite tävlingar som folk kan testa.
Ja, definitivt.
För det behöver väl inte vara jättehög insteg liksom. Om man har en mountainbikecykel och ett kartställ då måste man ju ha eller låna.
Så, kartställ finns ju att låna.
Så borde väl ganska många kunna testa mountainbike-orientering och tycka att det är kul.
Ja, jag. Och man behöver ju ingen avancerad mountainbike. Nej. Men alltså, det är dumt med cykelkorg. Men alltså, det är fint om du har lite grövre däck och sådär. Ja. Men annars liksom, det krävs inget avancerat så. Och vi har ju haft, men då i Kilsbergsvallen och sådär har vi haft lite träningstävlingar typ. Och då har ju ändå ganska mycket folk kommit och provat. Men sen är det ju ett ganska stort steg att komma sig för att åka till Göteborg över en helg och tävla.
Såklart.
Så därför behövs det något lite närmare.
Vi får se vad det blir framöver då. Du, vi var inne på träning här och då glömde jag fråga. Jag ber ju alla gäster ta med sitt favoritträningspass.
Ja, och det har jag också skrivit ner här.
En liten fusklapp
har Karin upp nu här, ska vi säga. Ja, men det var ju det här med löpspringet först. Men de flesta jobbar ju ganska hårt på intervaller på de favoritpassen har jag märkt. Egentligen min liksom favorit generellt är ju egentligen att cykla med sällskap. Och sällskap får man ju oftast mest på ett långpass. Och de sker mest på vintern. Så jag skulle säga att långpass på vintern med sällskap. Gärna på lite ställen jag inte har varit på, vilket börjar bli svårt att hitta vid det här laget, tyvärr. Men vi kör en hel del med Almby / Norra.
Ja, ni har någon bra grupp där.
På söndagar. Så vi får hoppas att jag känner mig i form för att vara med på dem snart. Just nu hostar jag bara för mycket. Men det är väl liksom,
det är favoriten.
Ja. Annars skulle ett annat favoritpass som då är intervaller. Det finns en skjutbana på baksidan av Lilloskogen.
Just det.
Där finns det ett strasegment som heter skjutbanan.
Den kommer visst komma förbi där när man springer på den. Det är en led som går där som jag har glömt namnet på.
Klockarängsleden.
Då kommer man förbi skjutbanan, eller hur?
Precis, ja. Där det finns, alltså jag vet inte exakt hur lång den är, men det tar någonstans ungefär 9 minuter att cykla. Och det är 9 minuter stig. Och man möter inga korsningar, ingenting, som man möter inga folk. Så den har jag kört väldigt mycket intervaller på. Men det har inte gått på tag för att det ligger träd överallt.
Får gå ut med röjsågen först.
Ja, men det är inte min sko. Det är liksom också ett favoritpass som jag inte får köra.
Det är något du väntar på. Hur många 9 minuter kör du då?
Men 4 ungefär. Det brukar vara ungefär lagom. För den ligger också så bra att man liksom... Det är väldigt kort mellan start och mål på den.
Så den man får köra 9 minuter. Liksom.
Ja, eller den är... 75% av rund.
Ja, så man får lite...
Så får man en kort tillbaka liksom. Så att det kanske tar 4 minuter att åka tillbaka till starten sen. Och då är det 4 minuter väg till starten. Så det är ganska bra. Den passar väldigt bra tycker jag.
Hur hårt bombar du på då? Är det maxinsats eller är det tröskel? Eller vad?
Ja, det blir väl någon slags tröskel plus kan man väl säga. Den är ju tillräckligt teknisk så att det inte är att bara trycka liksom. Men den är ändå så oteknisk att det går att hålla
ansträngningen uppe.
Ansträngningen, ja.
All right. Om vi tittar framåt lite kort då. Vad väntar 2024? Vad har du för mål?
Ja, så målet är väl att göra lite bättre ifrån mig på VM nästa år.
Mm.
Som går i Bulgarien i slutet av september.
Och Bulgarien har du bra minnen från, för där såg jag du har gjort ditt bästa världscupresultat.
Ja, precis. Så det var ju trevligt. Nej, men så det är väl egentligen kanske mitt största mål. Så.
Mm.
Sen går ju EM i Polen och en världscup i Lettland.
Mm.
Vi får väl se om vi hinner åka på allt.
Mm.
Det är väl de planerna.
Mm.
Sen krockar det ju lite med om man ska köra några långlopp och sådär. Så långt har inte jag riktigt kommit i...
Tävlingskalendern är inte liksom...
Och långloppen i mountainbike och sådär. Alltså mountainbike har inte så lång framförhållning har jag fått lära mig här. Mm. Så det finns inga datum publicerade.
Okay.
Utan jag kan bara gissa när det ligger och då krockar en hel del.
Mm. Så det Men har orienteringen prioritet då?
Ja, det har den ju. Ja. Särskilt nu när jag har testat med långloppen och vet vilka jag kanske inte är så intresserad av att köra.
Ja, ja.
Så bara, den där var mycket väg. Ja, men då skippar jag den liksom. Och särskilt, jag har anmält mig till exempel till O-ringa nästa år.
Mm.
Det är ju 5 dagar sedan till BO till
vinstsommaren. Så då körde du i somras i år med?
Ja, då körde jag. Då var det bara 3 dagar.
Jaha, de steppar upp nu?
Alltså det har varit 5 dagar väldigt länge.
Mm.
Men sen i Åre så hade man ganska obra förutsättningar. Så vi körde ju 2 dagar i Östersund.
Aha.
Och sen en dag i Järpen.
Okej, ni fick inte komma upp på Åreskutan och cykla?
Nej, vi fick nästan inte ens vara en del av O-ringen i år, tyvärr.
Ja, det var ju lite
men nu hoppas vi värsta. På nytt och bra försök i Oskarshamn till sommaren.
Mm. Mm.
Så då blir det 5 tävlingar där.
Mm. Ja, men då blir det bra. Det är bra att få många tävlingar också som vi var inne på.
Ja, det är ett jättetrevligt semesterarrangemang.
Exakt. Men för att det ska bli ditt bästa VM då, som du var inne på, vad krävs? Vad ska du fila på tills dess?
Ja, mer fart.
Ja.
Det skulle jag säga är den stora punkten.
Mm.
Att göra bättre.
Mm.
Är det som skiljer dig från de som tar medaljer på ett VM?
Och jag jämförde mig väldigt mycket med en danska. När vi var i Norge och tävlade i somras.
Mm.
Och det syns ju otroligt tydligt att när det är teknisk orientering, då håller vi samma fart.
Mm.
Så fort hon har möjlighet att trycka på, då bara försvinner hon. Så jag gissar på att det här liksom spänner över allihopa. Att jag måste ha mer att trycka med. Måste gå fortare när det kan gå fortare. Men det behöver inte gå fortare i skogen egentligen.
Nej, precis. Du måste kunna växla till en annan.
Ja, det måste finnas mer liksom.
Mm.
Så då är det intervallpassen som gäller i vintern nu?
Ja, precis. Och det har jag jobbat på ett par år.
Mm.
Men det har ju blivit mycket bättre så också. Alltså, förut hade jag ingen chans.
Mm.
Men alltså, nu är jag ju närmare. Men...
Exakt. Nu är du topp 20 i världen och jobbar därifrån istället.
Ja, precis. Istället för topp 50.
Ja, exakt. Så det är ett ganska stort kliv ändå. Jag ska tacka så jättemycket för att du kom till podden, Karin. Och jag brukar alltid avsluta med att fråga mina gäster vad de ska träna idag. Har du kört idag, eller?
Nej, alltså originalplanen var att jag skulle sprungit på lunchen.
Ja.
För att sen hinna det här. Och sen har jag en kort grönt kurs klättring ikväll.
Ja, vad häftigt.
Så att det är liksom,
På Tegelbruket,
ja. Så att jag liksom tappade konceptet träning idag för att jag har haft corona här för en vecka sedan. Så att jag inte är i form.
Jaja.
Så att då kände jag att jag vilar och sen kör jag klättringen ikväll och så är det klättring imorgon kväll och sen tar vi tag i livet.
Sen börjar uppladdningen för säsong 2024 på riktigt.
Helt sant.
Ja, men då önskar vi lycka till i klättringen ikväll istället. Tack så mycket för att du kom hit.
Ja, tack.
Och nästa vecka då är konditionsbloggen podden tillbaka och då har jag för första gången 2 gäster här i studion så det blir något att se fram emot. Mm.